Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. I veckans poddavsnitt ska det handla om placenta previa, det vill säga när moderkakan helt eller delvis ligger framför den inre modermunnen. Det här är faktiskt en av de ämnena som ni lyssnare och följare på Instagram har bett om att få höra lite mer. Vi har varit inne och nosat på det tidigare när vi har pratat om moderkakan generellt och när vi har pratat om blödning under graviditet, men det här avsnittet ska vi helt dedikera till placenta previa. Och som vanligt lyssnar ni till mig, Rebecka, gynekolog, och
till mig, Carina, barnmorska.
Hur ofta ser du placenta previa, Carina?
Ja, men inte så himla ofta, men det händer då och då.
Det händer.
Ja, det händer då och då. Och det har man varit med om det så tycker man ju att det är lite otäckt såklart. Jag tror att det kanske kan ligga någonstans mellan 1-3%, men att det i början, att man upptäcker det med någon liten blödning och så. Men att det förekomsten i sen senare graviditet har ju då minskat eftersom...
Det är bara en tiondel kvar av de man upptäckte från början. Men vi ska förklara lite vad vi menar.
Ja, men exakt, exakt. Och det vi kan säga inledningsvis, Rebecka, det är väl att det behöver ju inte vara. Det är ju så att vi håller ju koll på de här kvinnorna såklart. Men oftast blir det ju inga större men, varken för kvinnan eller barnet.
Nej, precis. Men vi går igenom allt från A till Ö om placenta previa.
Det gör vi. Häng med, placenta previa.
Ja, vad ska vi börja med? Ja, men vi kan väl börja med att ibland så upptäcker vi placenta previa för att den gravida faktiskt har symptom. Det kan ju vara blödningar till exempel som gör att vi gör ett ultraljud och upptäcker att moderkakan ligger lågt eller ligger för. Och då menar jag alltså blödningar innan det här rutinultraljudet vecka 18-20. Men när man då gör rutinultraljudet, då är det här faktiskt någonting som man tittar på alla. Det ingår i vår checklista för att se var sitter moderkakan. Sitter den för lågt? Sitter den för? Och så som du sa i början, så mellan 1-2% av alla gravida i andra trimestern har faktiskt en föreliggande eller väldigt lågt sittande moderkaka. Men när vi tittar igen i slutet av graviditeten så är det bara en tiondel kvar, alltså 0,1-0,2%. Och orsaken till det här är att när livmodern växer under graviditeten så kommer den nedre delen av livmodern, det man kallar för nedre uterinsegmentet, det kommer att liksom utvidga sig. Och det gör att allting som sitter långt ner i livmoderväggen flyttas uppåt. Så det är inte så att moderkakan liksom börjar promenera iväg av sig självt, utan väggen den har fäst vid kommer att sitta lite högre upp. Så därför är det så. Hittar man det rutinultraljudet så är första åtgärden att man kollar om det lite senare i graviditeten.
Som jag sa också förut, att det behöver ju inte bli ett problem, men det är ju ändå en graviditetskomplikation som kan kräva lite särskild vård eller undersökningar och så. Och det ska vi ju vara noggranna med när vi upptäcker antingen att du har haft en blödning innan eller att man märker av den då på det här rutinultraljudet i andra trimester.
Ja, för det här är ju faktiskt viktigt att känna till. Det är ju därför som det kan vara väldigt viktigt att göra de här ultraljuden som man blir erbjuden. Det är ju ett erbjudande, inget måste, som vi har pratat om tidigare. Men just placenta previa är ju faktiskt en av de anledningar som gör att det finns ett stort värde med de här ultraljuden. För att om man inte vet om att det är en previa och verkarna startar, så är det ju en väldigt, väldigt stor risk för en stor blödning. Och dessutom kan inte liksom livmoderhalsen öppna sig när moderkakan ligger för eller ligger för långt ner. Så det här är ju ett sätt att också vara att vara beredd på vad som kan hända och att planera för födseln. Att följa upp och se, kommer moderkakan verkligen sitta så här lågt? Och i så fall, ja, planera för en kejsarfödsel istället.
Ja, för det blir mycket säkrare då för barnet. Då slipper man ju den här risken med att barnet ska gå igenom där faktiskt moderkakan ligger för.
Ja, och säkrare för mamma också.
Säkrare båda. För mamma också, självklart.
Båda.
Visst är det så. Men du, finns det några risker? Eller vilka löper större risk?
Ja, de som har lite ökad risk för att drabbas av placenta previa är till exempel de som har opererats i livmodern tidigare, till exempel då tidigare kejsarsnitt, men det kan också vara operation, upprepade skrapningar, eller det kan vara att man har opererat myom till exempel. Så att alla sådana saker där man har varit inne och stört livmoderväggen på något sätt. Att ha fött flera barn, bara det i sig är en riskfaktor. Att ju äldre man blir, desto högre risk. Man ser att risken drar iväg lite efter att man är 35. Att röka är en ökad risk. Assisterad befruktning, alltså IVF, ökar också risken för placenta previa. Att ha en medfödd livmodermissbildning, det vill säga en annorlunda form på livmodern, kan också vara en riskfaktor. Så det finns många olika faktorer. Högt BMI har man också sett i en del studier att det kan öka risken. Så att många olika komponenter och kombinationer. Men inte egentligen ärftligt. Den frågan får jag ibland. Är det ärftligt? Nej, det är det inte.
Men då är man extra försiktig med den här så kallade, om jag får säga, gruppen då, de här som du har nämnt nu. Att man går in och gör det här. Vi pratar om att man gör ett ultraljud i andra trimestern. Skulle man kunna lägga det tidigare? Ultraljudet?
Ja, men det gör, alltså, man gör ju ultraljud tidigare. Vi pratade ju för inte så många veckor sedan när vi pratade om fosterdiagnostik om det här med första trimester ultraljud. Att man gör det för att göra en första anatomibedömning bland annat. Problemet är att det är inte alltid så lätt att då bedöma var moderkakan ligger. Och då skulle det bli ännu fler som vi hittade som hade en lågt sittande moderkaka eftersom vi då tittar tidigare i graviditeten. Så att jag tycker nog egentligen att det här att titta vecka 18-20 är ganska bra. Och det är bara de som vi då hittar som har en lågt sittande eller föreliggande moderkaka som vi då behöver titta på igen. Det är inte så att vi gör några extra ultraljud och letar efter en placenta previa i vissa riskgrupper. Det är helt enkelt därför att det här rutinultraljudet erbjuds ju till alla gravida. Däremot är det så att om man upptäcker, man kan säga så här, när man upptäcker en moderkaka som helt ligger för modermunnen, alltså att den helt täcker modermunnen, då brukar man göra så att man gör ett ultraljud i vecka 28. Likaså om moderkakan sitter lågt, inte nödvändigtvis liksom ligger för modermunnen, men den sitter lågt och så sitter den hos en kvinna som har tidigare genomgått en kejsarfödsel, att det finns ett kejsarsnittsärr helt enkelt. Då tittar man också i vecka 28. Det är en läkarbedömning. Om det däremot är så att man har en lågt sittande moderkaka, men inte den här tidigare riskfaktorn med tidigare kejsarsnitt, då brukar man få göra ultraljud i vecka 32. Och lite beroende på var i landet vi befinner oss. Men det kan göras av barnmorska likväl som av läkare. I alla fall de flesta har den riktlinjen idag. Så att det blir lite sådär skiljeväg beroende på om man är snittad tidigare eller inte. Man räknas liksom en lite högre riskgrupp om man är snittad tidigare.
Ja, det kanske är så också då som du säger att det kanske inte tjänar så mycket till att göra det tidigare på den här riskgruppen i och med att du var inne på tidigare att den här moderkakan, den kanske inte växer bort men den flyttar sig bort i och med livmodern också. Mm. Flyttar sig bort från öppningen i de allra flesta fall.
Ja, och för de allra flesta så brukar ju heller inte previa ställa till med så mycket bekymmer i tidig graviditet eller i mitten av graviditeten utan Det är ju mer liksom mot slutet och framförallt när det är dags för födsel. Det är då. Så det är då vi behöver veta det. Men vi behöver inte veta det generellt sett i vecka 12. Om man inte har några besvär, om man inte har några blödningar.
Men vad skulle du säga de framförallt symptomen är? Jag ser ju ofta i så fall blödningar.
Mm.
Vad skulle du lägga till där?
Nej, jag skulle säga...
Inte så ofta smärta faktiskt.
Nej. Det är rätt sällan och det blir ju först om det skulle vara så att moderkakan lossar. Det är så att om moderkakan sitter lågt eller sitter för, det där är inte ett optimalt ställe för moderkakan att hästa. Så man har lite ökad risk för att moderkakan kan lossna när den sitter så där lågt eller att den, åtminstone en liten flik av den kan lossa. Det kan gå med smärta, men egentligen är blödning det som är, det är symptomet. Om man ens har några symptom, det är inte säkert att man blöder när man har en previa. Det är inte alla som gör det.
Jag vet inte om vi sa det, men vi pratade ju om den här hela eller delar av moderkakan, alltså placenta som vi säger då. Den totala placenta previa, den täcker då alltså i sin helhet den inre modermunnen. Och den här marginella, den här som är då delvis placenta previa, den täcker inte modermunnen, men den når fram till den och kanske en liten del av den.
Ja, precis. Den når fram till. Det vill säga att kanten på moderkakan når fram inom 2 centimeter från den inre modermunnen. Och det, just det här med 2 centimeter, det är också det som vi tittar på när vi tittar senare i graviditeten, då, vecka 28 eller vecka 32. Ibland behöver vi titta ytterligare senare för att se vad tänker den här moderkakan landa någonstans. Och då går faktiskt den här gränsen med 2 centimeter här om man bedömer att en vaginal födsel är möjlig eller inte. Då ska moderkakskanten vara minst 2 centimeter från inre modermunnen för att man bedömer att det ska gå bra med en vaginal födsel.
Och många gånger så är det ju så i de här previerna att man då gör en förlossningsplanering med ett kejsarsnitt.
Ja, precis. Ligger den för eller ligger lågt så planerar man för ett kejsarsnitt. Och är det som så att man inte har någon liksom problem, att man inte har några allvarliga blödningar eller någonting sånt, så kan man ju planera för att göra det här kejsarsnittet i lugn och ro. Lugn period. Ofta lägger man ju det här kejsarsnittet då lite tidigare än man skulle göra ett annat kejsarsnitt, för man vill verkligen undvika att den gravida kommer igång och får egna verkar. Och blir det som så att det faktiskt blir kraftiga blödningar eller smärta tidigare, ja då får man göra ett akut kejsarsnitt. Är det däremot så att man har en lågt sittande moderkaka men att den är 2 centimeter ifrån modermunnen, ja då kan man planera för en vaginal födsel. Så att det här blir ju individuell bedömning och man gör många ultraljud. Och ibland är det faktiskt så att man gör liksom upprepade ultraljud och att man kanske inte bestämmer förlossningssätt förrän i vecka 36. Det är inte så vanligt att det landar i det.
Och ska man göra det en långt tidigare av någon anledning, då ser man ju till att det, för det är många som undrar då, risk för barnet och är det en risk för barnet, ja men då gör man ju ett kejsarsnitt tidigare och då har man ju sett till att mamma har fått ett preparat som är ett kortisonpreparat som gör att lungmognaden hos barnet påskyndas med två injektioner får man.
När vi gör kejsarsnitt, när vi vet att det är en placenta previa, så är vi är ju liksom på alerten och vet om att det här kan blöda mer än vad det gör annars. Så att vi är ju liksom 2 som opererar och man är liksom beredd på att det kan blöda lite mer. Så att man har utrustning inne på salen och är beredd på att kunna behöva använda den för att ge blod eller ge vissa läkemedel som drar ihop livmodern bättre och så vidare och så vidare. Så att det här är ju, det kan vara ett komplicerat kejsarsnitt, men det är också ett kejsarsnitt där vi är väldigt beredda och på tårna och förberedda på att saker och ting kan hända.
Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men du, vad ger du för råd till dina patienter som har en placenta previa under graviditet? Och jag tänker senare delen nu. Bör man avstå från penetration, alltså sex, samlag, omslutande sex? Vad säger du här? Finns det annat?
Jag brukar säga, och det säger jag egentligen redan till dem som har, där man upptäckte på rutinultraljud, att liksom från rutinultraljudet, om man har sett en placenta previa och fram tills återbesökt, åtminstone när man vet hur det ser ut, så får man rådet att man ska undvika vaginalt samlag, men också undvika annan liksom djup penetration, det vill säga om man använder liksom, ja, sexleksaker, självsexleksaker, inte någonting som penetrerar slidan som kan komma åt livmodertappen. Man brukar också ge råd om att försöka undvika de allra tyngsta lyften. Man ska inte ut och flyga. Man ska söka om man blöder vaginalt. Jag brukar också faktiskt vara noga med att säga att det är inte ens säkert att du kommer att ha en föreliggande moderkaka i slutet på graviditeten. Att jag flaggar för det. Att det är 1 på 10 har det. Om vi hittar. Så att man liksom inte redan då tänker att jag vet många som har liksom bespetsat sig och ser fram emot en vaginal födsel och blir väldigt, väldigt ledsna och oroliga. Att nu får jag inte det som jag ville. Och det tänker jag, det är liksom för tidigt att tänka det redan i vecka 20. Utan kan vi, även om det är jobbigt att leva i limbo, så det beslutet kan vi inte ta nu, utan det får vi vänta till vecka 28 eller 32.
Det finns en chans faktiskt som är ganska stor att man kan få det.
Den är
det
väldigt
inte stor. Är någon komplikation överhuvudtaget.
Ja, senare. Väldigt stor.
Från vilken vecka säger du att man inte ska köra någon penetration och inte flyga och se till att man har sjukhus runt omkring sig och så?
Från att man har upptäckt det på ultraljudet.
Det är så pass.
Så tråkig är jag. Det kan ju tyckas lite sådär. Ja, det kanske är lite hängslen och, men det är lite hängslen och livrem och sådär. Men vi vet ju inte vem som ska få blödningar. Vi vet inte vem det trasslar för. Det är bättre att alla är försiktiga. Och sen om man ser liksom i vecka 28 eller 32 att nej, men den har ju flyttat på sig. Den ligger liksom 3,5-4 centimeter från modermunnen. Ja, men varsågod. Gör vad du vill. Då får man släppa på alla restriktioner och det kan ju vara enormt skönt. Men det är bättre att vara onödigt försiktig.
Absolut, jag håller verkligen med. För det är ju inte så att den flyttar sig neråt igen.
Nej, men det gör den inte. Det är ju också väldigt bra att du säger, Carina. Mm. Den flyttar inte på sig åt det hållet. Det är ju väldigt bra att skicka med den infon också.
Du, vad har vi fått för frågor om previa? Vi har fått önskemål om att prata om det här ämnet. Vad fick vi för frågor?
Jag har fått en fråga här om man har haft placenta previa i en tidigare graviditet, har jag risk att få det igen? Ja. Och svaret på det är ja. Om man tittar i lite större studier så är risken ökad 4 gånger jämfört med bakgrundspopulationen. Och det handlar väl om att ens riskfaktorer har vi ju kvar. Är jag tidigare snittad så är jag det. Är jag 40 plus så är jag det och så vidare. Har jag en livmodermissbildning som jag är född med, ja, men då har jag det. Så att det finns liksom statistiskt en ökad risk. Det betyder inte att det absolut behöver vara så, men det är klart att det finns en risk.
Men du, jag tror till och med att det är 3-4 gånger ökad risk.
Ja, 4 gånger. Något annat som ofta får frågan om, det är kopplingen mellan placenta previa och det man kallar för invasiv placenta, alltså moderkaka som växer in i livmoderväggen. Det finns ju olika varianter av det, alltså att den antingen växer in i livmoderväggen eller att den växer in djupt och kanske till och med växer rakt ut på utsidan av livmoderväggen. Det kallar man ju för placenta akreta, inkreta eller perkreta. Och det finns en koppling mellan previa och det här att den växer in i väggen. Det är lite liknande riskfaktorer, till exempel kejsarsnitt. Och är det som så att man upptäcker en moderkaka som sitter lågt i framväggen hos någon som tidigare är kejsarsnittad. När man då gör den här återkollen i vecka 28, då tittar man alltid specifikt på om det kan vara så att den här moderkakan faktiskt har vuxit in i livmodermuskulaturen. Och då är det definitivt kejsarsnittsindikation om det är så. Så att det här är väl någonting som man också har lite grann i minne när man tittar på previa.
Och du, tillbaks till det här som vi pratade om tidigare och för någon typ av sammanfattning här, blir det, för då får vi också frågan om liksom, vad kan risken vara sen då? Ja, men vid då akuttillstånd, då är ju behandlingen liksom, då är ju behandling kejsarsnitt som vi har varit inne på. Då finns det ju risk för prematurbörd, alltså förtidsbörd, att barnet föds tidigt och får ligga på neonatalen, men de är ju himla bra på att ta hand om små bebisar där. Och med det här en tillväxthämning då, eftersom barn ibland, vissa, inte, jag vet inte hur många procent, men det är ju inte så många som föds i väldigt för tidiga veckor. Då kan de ju ha en tillväxthämning dessutom.
Mm.
Så vi har alltid hängslen och livrem.
Jajamensan.
Och vi står redo när det är någonting sånt här, vad det än är, på förlossningen eller på antenatalen, alltså där man är inför att man ska föda. Så att vi har koll. Vi ska ha koll och ni ska känna er trygga.
Och om det är så att ni har fått information om att ni har en föreliggande eller lågt sittande moderkaka och känner att ni inte har den information som ni behöver, fråga då. Be barnmorskan om mera information eller be om en läkartid i mödravården eller ett videosamtal eller ett telefonsamtal med läkare på specialmödravården. Ställ de frågor du har, be om mer information. Du ska ha all den information som du vill ha för att du ska känna dig trygg och veta vad gör jag om A händer eller B händer eller så. Sen är det också så här, vi informerar rätt mycket, vi vet att vi är på läkarbesök, vi pladdrar rätt mycket. Men det är också så att man kanske inte alltid kan ta in all den information som man får vid ett läkarbesök. Och kommer man hem och känner att, nej men vad sjuttsiken, vad var det här? Så fråga igen. Det finns också bra liksom, patientinformation skriftligt som man kan få och läsa i lugn och ro. Så att ju mer information, desto större chans till att känna sig trygg, tror jag.
Ja, men det är superviktigt att ta med sig faktiskt. Babys podcast är här för dig, för din trygghet, för att du ska vara trygg att föda och trygg i föräldraskapet, men även vi i vården, för vi jobbar ju med både och, Rebecka. Jobbar i verkligheten där ute, och där är det ju väldigt, väldigt viktigt att kunna ge dig svar på frågor och den tid som du behöver. Men jag kan också rekommendera att skriva ner alla sina frågor så att man har dem, så man kan ta med sig dem på nästa besök eller be om ett extra besök för att få svar. Det var dagens ämne. Placenta previa. Previa. Mm. Ganska vackert tycker jag.
Det är väldigt vackert. Ja. Bara en liten kort anekdot. Ja. För jättelänge sedan när jag var supergrön underläkare och ett av mina första vick på förlossningen var faktiskt i Falun. Och då var det en av de äldre förlossningsläkarna där som körde en bil. En Toyota Previa. Gud vad vi hade roligt åt det.
Aha, just
alla obstetriker borde köra en Previa.
Ja, såklart. Jag tror, finns det sådana kvar? Alltså, Toyota fattar jag att de finns
pass
kvar.
På den, jag vet faktiskt inte om den modellen. Jag
Previa.
Kör inte en Previa.
Nej.
Jag kör Outback. Finns det någon koppling till förlossningen på det? Nej,
jag tror inte det.
Nej,
I don't think so. Ja, men den var kul i alla fall. Och om jag ska säga någonting om vården så kan jag säga att jag var med om en patient som hade en Previa för 2 dagar sedan. Då jobbade jag på antenatalen, alltså när man, en avdelning inför att föda. Med typ havandeskapsförgiftning och lite blödning och sådär. Och den här kvinnan kom in i vecka 29 plus 3. Och hade, ja men kom in med en liten blödning. Och då ville man för säkerhets skull ha kvinnan kvar över natten. För att se att det inte fortsätter att blöda. Nu var moderkakan en liten bit ifrån inre modermunnen, men för säkerhets skull, och det är ju så vi jobbar, du kanske får vara kvar en dag, 2 dagar, du får blodstillande, vi kollar igen med ultraljud och så vidare och släpper inte hem dig förrän vi är säkra. Du får såklart göra precis som du vill, men våra rekommendationer är ju målet att mor och bebis ska må så bra som det bara går. Så jag ser ganska ofta previor, men som sagt, för det mesta så flyttar det på sig och det blir bra i slutet och de flesta kan föda vaginalt. Det är väl någonting att ta med sig.
Mm, bra avslutning.
Bra avslutning. Ja, men du Rebecca, tack för all värdefull information om Placenta Previa i Babys Podcast. Tack för att du är min partner in crime. Uppskattas av våra lyssnare också. Och tack för att du har lyssnat och tack för att du fortsätter att lyssna och tack för att du förhoppningsvis följer oss på Babys Podcast på Instagram. Och vi hörs ju snart igen, du och jag, Rebecca.
Jajamän.
Ja, och vi hör ju inte dem där ute, men det är spännande att prata om det här viktiga hela kvinnohälsa-området. Ja. Ha det gott där ute, vi hörs snart igen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.